Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om småföretags syn på cybersäkerhet. Och det baserar sig på en rapport som tagits fram bland annat av Karl-Emil Nicka.
Ja, det är Demoskop som har gjort studien. Jag har layoutat lite och sen så har mina goda kollegor på SSF Stöldskyddsföreningen kommit med fina visdomsord och plockat ut godbitar som vi kommer att presentera för er i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av just den där kombinationen Nicka Systems och Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Layoutat lite var det jag.
Ja, det är jag igen som missar.
Tyst och ta på dig mer än vad du brukar göra. Detta avsnitt är inspelat den 10 april och släpps den 11 april. Innan det vi ska prata om då den här rapporten, så har vi ett annat datum att ta hänsyn till. För Sportarmiläckan var ju inte den 16 augusti direkt.
Nej, och jag har ingen aning om varifrån augusti kom. I förra veckans avsnitt så gick vi igenom Sportadmin-läckan från start till slut. Och vid ett tillfälle, när vi liksom har pratat om sakerna som hände i början av året, så säger jag 16 augusti istället för 16 januari. Och jag kollar liksom i mina show notes. Det står inte augusti någonstans. I skärmdumparna som vi visar medans vi pratar står det 16 januari, står inte augusti någonstans. Men trots det så råkar jag säga augusti utan att märka det. Du märkte inte heller Nej. Det. Och när jag sitter och klipper podden så märker jag inte heller att jag säger vid ett tillfälle augusti.
Ja, så är det. Och vi kan ju inte heller skylla på vädret, för att hade det varit juni så hade det ju varit i alla fall samma väder som i januari. Men nu var det alltså augusti. Sånt händer, det har umgåtts för mycket av mig. Jag brukar säga ett par olika fel i det mesta jag gör. Ja. Så kan det vara. Det är inte bara här det är lite kaos, utan även när det kommer till, nu byter vi ämne totalt. Det är nämligen så att Malmö kommun, de hade ett nätfisketest och det blev bara massvis med kaos av det.
Det blev det, och jag tror att Sydsvenskan summerade det ganska bra.
Tusentals anställda inom Malmö stad utsattes för en fejkad IT-attack. Det slutade i kaos. Allt fick avbrytas. Då hade en tredjedel av de anställda redan gått i fällan och klickat på ett fejkat mejl. Sydsvenskan 2025-04-06.
Det är väldigt duktiga på datum här i podden.
Ja. Däremot skickades det här ut då i november 2024. Jag vet inte varför jag skrattar, men nu har vi en grej med datum. Och det gick till 3500 mottagare. Och vad var egentligen det här för mejl, Karl-Emil Nicka?
Ja, det här var ett sånt här traditionellt nätfisketestmejl för att se ifall medarbetarna ville eller lockades att klicka på länkar i mejlet. En typ av nätfisketest som jag vet att fortfarande är vanligt förekommande, även om själva metoden är ifrågasatt och väldigt tveksam enligt mig personligen och även enligt Google för den sakens skull. Men i alla fall, det var ett sånt här traditionellt nätfisketest. Det skickades ut ett mejl med ämnesraden handläggare för ett ärende i Platina. Och Platina, det är något sånt här ärendehanteringssystem som Malmö kommun använder. Sen stod det i mejlet: hej, du är handläggare för ett ärende i Platina, ny mall. Följ länken för att komma till ärendet MLM-2024-11. Och det där sista, det var då en länk. 32% klickade på den länken och efter 27 timmar så avbröts testet på grund av allvarlig påverkan på stadens supportfunktion, som jag misstänker att då fick en massa mejl som de inte hade riktigt haft planerat in tid för att svara på. Och då måste vi fråga, är det här någon skada som har skett? Nej, för som vi har pratat om många gånger tidigare här i podden, så är det nu för tiden väldigt sällan som själva klicket på en länk är det farliga, utan det är vad du gör efter att du har klickat på länken. Om du laddar ner en bilaga, om du laddar ner en fil från en sida eller fyller i dina inloggningsuppgifter, det är det som är det farliga. Länkklicket i sig är inte lika farligt som det var tidigare, så länge som du har en uppdaterad dator och uppdaterad webbläsare. För egentligen när allt kommer till kritan, när länkar uppfanns, då uppfanns de ju för att klickas på. Och oavsett, en länk blir inte farligare bara för att den kommer i ett mejl. Den kan vara precis lika farlig om den ligger längst upp i sökresultatet på Google. Pik. Du kommer få höra det här länge. Alltså.
Ja, det handlar ju alltså om att jag klickar på phishing-länk då i Google Ads. Det finns ett avsnitt av det som vi länkar i beskrivningen om ni inte fått höra den historien tidigare.
Tillräckligt många gånger hittills. Ja. Och det som jag egentligen vill lyfta med anledning av det här, det är ett, vi vet inte om det hade varit så att 32% blivit lurade sen av någonting, vilket låter väldigt osannolikt. Men vi vet att 32% lurades att klicka på länken. Och då måste vi ställa oss frågan, är det inte kanske rent av rimligt att 32% klickar på den där länken? Det är mer än vad vi har sett i tidigare studier, men är det inte ändå rimligt? Och om någon tycker, nej, vi måste utbilda bort det problemet, så kan vi väl i alla fall med klar tydlighet konstatera att det har inte funkat hittills. Det går inte att använda sån här nätfisketräning där det skickas ut nätfiskemail lite hipp som happ för att få medarbetare att sluta klicka på länkar. Det sägs att definitionen av idioti är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.
Ja.
Och det är väl det vi ser här. Är det någon som är förvånad? Nej, människor klickar på länkar. Google har ju sågat den här metoden för nätfisketräning och de skrev bland annat då i en artikel 2024 att det inte finns några bevis för att sådana här tester leder till färre lyckade phishingkampanjer. Det ger en felaktig bild av riskerna för att många sådana här nätfisketest, de måste konfigureras så att de testmail som skickas kringgår skräppostfiltret så att de inte hamnar i skräppostfiltret utan hamnar i inkorgen. Och då lär ju sig medarbetarna fel för att det är inte representativt det som faktiskt dyker in i deras inkorgar. Någonting som också de som utförde testet åt Malmö stad påpekade i intervjun i Sydsvenskan. Och sen finns det en annan sak som är väldigt viktig också. Och det är att det här kan få medarbetare till att känna sig lurade. Att IT-systemen och säkerhetssystemen är någonting som är för att sätta dit dem. Så jag gillar verkligen inte det här och ska därför istället ge 7 stycken rekommendationer för vad ni bör göra istället. Och första saken, nätfisketräning. Och då tänker ni, sa du inte precis att det var onödigt? Nej, nätfisketräning är jätteviktigt. Men gör det då ordentligt. Alltså gör en träningsinsats någon gång per år där ni förklarar hur man avslöjar falska mejl. Går igenom till exempel kontroll av domän och avsändare. Och kör lite konkreta exempel där användarna får träna på nätfiskemail för att identifiera dem, men under utbildningsformer, inte för att sätta dit någon utan för att träna. Sen skaffa en lösenordshanterare till alla medarbetare eller använd single sign-on, det är ännu bättre om det är ett alternativ, så att medarbetarna inte har noll skydd mot att upptäcka eller saknar tekniska skyddslösningar för att upptäcka nätfiskeattacker. Liksom, om man ska logga in på en sida och använder en lösenordshanterare, då är det ju ett väldigt bra varningstecken ifall lösenordshanteraren inte har något lösenord att föreslå. Då vet man att här är det någonting som inte stämmer. Antingen är det webbplatsen som har byggt om hur den liksom fungerar, att de har flyttat till en annan domän, eller så är det att det är någonting som är i göringen. För att säga att man bör ana oro i mossen, som var ett misslyckat talesätt som jag råkade säga i förra veckans avsnitt. Ana ugglor i mossen skulle jag såklart ha sagt. Tack för att ni påpekade det.
Jag tänker lite så här, vad roligt det hade varit om de skickade ut det här nätfisketestet. Och sen så hade du då, det var 32% som klickade på det.
Ja.
Och de bara, nej, det här går ju inte att logga in via min lösenordshanterare eller passkeys eller vad det kan vara. Och sen så är det då 1000 medarbetare som lägger supportärende då till IT-supporten för att de inte kan logga in. Det hade ju varit ett ganska intressant och lite jobbigt resultat också på sitt sätt.
Ja, och någonting gjorde det ju med supportfunktionen i och med att det var just på grund av allvarlig påverkan på stadens supportfunktion som de var tvungna att avbryta testet. Vad det nu innebär. Sen punkt 3, se till att det finns nätfiskefilter, alltså att det finns ett bra nätfiskefilter som skyddar företaget mot inkommande nätfiskemail. Se till att det finns en varning i mailen som går till medarbetarna när avsändaren är någon som medarbetaren inte har regelbunden kontakt med eller kommer från utanför organisationen. Det bästa är såklart om det är en del av själva e-postgränssnittet, men om ni inte kan lösa det, se i alla fall till att det läggs in en varning i mejlet när det kommer från en person som den medarbetaren inte har regelbunden kontakt med. Se till att det finns DNS-skydd på plats så att det går att förhindra anslutningar till exempel nyregistrerade domäner. Och sist men inte minst, mejla mindre så att medarbetarna har en bättre chans att faktiskt kunna granska de mejl som kommer in. Där har ni 7 stycken åtgärder som faktiskt kommer ge resultat. Men ja... Och det är klart, det kanske är jobbigt att implementera alla. Implementera några av dem så kommer det i alla fall att bli lite säkrare.
Och med det sagt så vet vi ju inte vad Malmö stad har för säkerhetsrutiner. Nej. Och säkert flera av dessa också.
Det hoppas jag.
Google, de börjar erbjuda enklare totalstreckskryptering. En rubrik som känns oerhört positiv men som... Vi får se helt enkelt. Det är ju ändå, det var ju ändå 1 april som det här infördes.
Mm, precis. Det här var en nyhet som dök upp 1 april och det var ju samma sak med Gmail när de lanserade det från första början. Det var också 1 april. Mm. Och folk trodde att Gmail var ett aprilskämt 2004.
Ja, och anledningen att jag var helt säker på att det här bara var ett skämt. Det var ju att det var något som var helt ohört, aldrig funnits. I princip obegränsat lagring var det ju inte, men det var väldigt mycket lagring. Ja. Som sen blev obegränsat.
Jag är inte obegränsat, men den blev kontinuerligt ökande.
Ja, men det är kan Tele2 kalla sina begränsade abonnemang obegränsat, så kallar vi det här obegränsat.
Ja, det var helt oerhört, för långt in på, eller en bit in på 00-talet i alla fall, så gick det bara att ha 2 megabyte, jag sa inte fel, 2 megabyte med data på Hotmail-konton.
Ja, ja.
Och om man inte ville betala. Så när Google liksom kom med, men du kan ha lite gigabyte och så ett räkneverk som räknade upp, vi lägger hela tiden med till mer och mer lagring. Då kändes det som att men det här måste vara ett aprilskämt.
Ja.
Men det var det inte. Det blev ju en av de populäraste e-posttjänsterna någonsin. Och nu har de då lanserat ytterligare en sak som inte heller är ett aprilskämt, nämligen totalstreckskryptering för Gmail för företag. Google har ju redan sedan långt, långt tillbaka haft stöd för totalstreckskryptering via S/MIME. Men Peter, hur ofta använder du S/MIME för att totalstreckskryptera mail?
Hur ofta totalstreckskrypterar jag mail överhuvudtaget är väl frågan, men det är inte så mycket S/MIME, nej.
Nej. Nej, och det är för att det är dels dyrt och det är dels någonting som är lite komplicerat att installera. Det är dyrt för att du måste köpa certifikaten och det är lite komplicerat att installera för att du måste på något sätt distribuera nycklarna.
Händer ju inte ju.
Nej. Finns några organisationer som använder det, men alltså det är inte ofta jag får mail från någon som har S/MIME signerat mail till mig. Men Google, de har i alla fall noterat att det här är ett problem och de skrev därför så här 1 april 2025, fritt översatt till svenska. Idag är det Gmails födelsedag och vi ville göra något speciellt. Ge företagsanvändare möjlighet att skicka totalstreckskrypterade meddelanden till vilken användare som helst, oavsett inkorg, med bara några få klick. Den här funktionen, som kräver minimala insatser från IT-avdelning och slutanvändare, tar bort den traditionella IT-komplexiteten och de bristfälliga användarupplevelserna som finns i befintliga lösningar, samtidigt som den behåller förbättrad datasuveränitet, personlig integritet och säkerhetskontroller. Vi lanserar detta stegvis med start idag i beta, med möjlighet att skicka totalstreckskrypterade mejl till Gmail-användare inom den egna organisationen. Inom de närmsta veckorna kommer användare kunna skicka totalstreckskrypterade mejl till vilken Gmail-inkorg som helst och, senare i år, till vilken e-post-inkorg som helst.
Snyggt!
Ja, Och då tänkte jag att det här måste vara PGP med VKD, Web Key Directory, som vi har gjort ett eget avsnitt om. Det är alltså den tekniken som gör att om någon mejlar till dig eller till din eller min nickasystems.com-adress från en Web Key Directory-kompatibel e-postklient, till exempel webbklienten i ProtonMail, då behöver användaren inte överhuvudtaget bry sig om det där med nycklar och sånt, för det sker helt automatiskt. Nikka Systems har en Web Key Directory-server som kompatibla e-postklienter ansluter till innan de skickar mejlet och frågar, finns det en krypteringsnyckel för den här e-postadressen? Då svarar servern, ja, här är den nyckeln. Bra. Och så krypteras det automatiskt när användaren skickar mejlet. Så det är en sån elegant lösning, en så simpel lösning och så faktiskt användbar lösning. Men det är inte den lösningen som Google har valt.
Nej, jag kände på mig det.
Och så besviken jag blev när jag insåg att Google har hackat ihop någonting som jag överhuvudtaget inte begriper varför de har valt att göra, när vi har en lösning som faktiskt är bra. Google har i information de delat med Dan Goodin på Ars Technica, en av mina favoritjournalister, förklarat det lite närmare, och Dan Goodin har summerat hur det fungerar i en väldigt bra artikel. Jag har översatt den till svenska och läser ett litet utdrag ur den här. Dan Goodin skriver: för att detta ska fungera använder Bobs organisation en så kallad lättviktsnyckelserver som Google kallar för en KACL, vilket står för Key Access Control List. Denna server, som kan vara hostad lokalt eller på någon av de flesta molntjänsterna, är platsen där nycklar genereras och lagras. När Bob skickar ett krypterat meddelande ansluter hans webbläsare till nyckelservern, som hämtar en tillfällig symmetrisk krypteringsnyckel. Bobs webbläsare krypterar meddelandet och skickar det till Alice tillsammans med en referensnyckel. Alice webbläsare använder referensnyckeln för att ladda ner den symmetriska nyckeln från lättviktsnyckelservern och dekrypterar meddelandet. Nyckeln raderas sedan. Paus. Och allt det här låter väl bra egentligen, men när vi ser vad det här innebär i praktiken, då blir det lite värre. För vad händer när Mallory, du vet, den onda personen som ska avlyssna det som Alice och Bob skickar till varandra, kliver in? Jo, Dan Goodin fortsätter så här. För att förhindra att Mallory eller någon annan angripare som sitter mellan parterna får tag på nyckeln, måste Alice först autentisera sig via Okta, Ping eller vilken annan identitetsleverantör, IDP, som Bobs organisation använder. Om det är första gången Alice tar emot ett meddelande från Bobs organisation, måste hon först bevisa för IDP:n att hon har kontroll över sin e-postadress. Slutcitat. Och jag tänkte nu förklara vad i hela friden det här innebär i praktiken för slutanvändare. Och det beror lite på om Alice och Bob kommunicerar inom samma organisation, mellan olika organisationer som använder Google Workspace, eller mellan Google Workspace och en helt annan organisationsplattform, till exempel Microsoft 365. För så länge som kommunikationen går inom Google Workspace, inom Googles lösning, så kommer det här att fungera på ett väldigt transparent och snyggt sätt i vanliga webbläsargränssnittet för Gmail. Det kommer fungera lika praktiskt och enkelt som det gör med Proton. Men om Alice jobbar i en Microsoft 365-organisation och Bob vill skicka ett totalstreckskrypterat meddelande till henne, då faller det här. Då blir det inte praktiskt. För då kommer Alice att få ett mejl där det står att hon ska trycka på en länk för att logga in och läsa det här meddelandet. Och när hon gör det, då får hon en sån här inloggningsruta där hon ska logga in med användarnamn och lösenord. Och vad handlade första nyheten i veckans podd om?
Att klicka på länkar, ja.
Och framförallt, vad är det farliga? Jo, om du klickar på en länk, då är risken att du blir avlurad ditt användarnamn och lösenord till någonting.
Ja, okej. Det är lite som när du får ett mejl från typ men försäkringsbolagen och sådana saker, de som åkte på så här GDPR-problem när de mejlade klartext, och så ska man logga in på deras portal via BankID och så vidare. Det här låter lite omständligt.
Det här är extremt omständligt, och jag vet inte varför de har hittat på den här lösningen. För det är lite samma som med Tuta som vi har pratat om också. Tuta stödjer att du kan skicka totalstreckskrypterade mejl inom Tuta. Men det finns ingen elegant lösning för att kommunicera från Tuta till andra e-postleverantörer. Och vi behöver inte fler interna e-postkommunikationssätt som är så här, eller så ska jag inte säga. Det är givetvis bra att de lägger till det här. Det är bättre än ingenting, men varför inte använda lösningen som redan är uppfunnen och fungerar mellan alla olika e-postleverantörers tjänster?
Ja, verkligen. Vi kommer alltså få en framtid där i princip alla mejl kommer handla om att du ska klicka på en länk för att läsa meddelandet. Det är båda inte gott för framtidens phishingförsök, helt ärligt.
Nej. Jag tror inte att det här kommer slå igenom på någon bred front, och jag hoppas att Google faktiskt funderar på om de inte borde bygga in den där standardlösningen istället.
Så är det. Nu till veckans huvudämne, och vi kollar då på småföretagens syn på cybersäkerhet. Vad är ett småföretag egentligen?
Ett småföretag är ett företag med 1-49 anställda.
Små. Ja. Men så är det.
Precis. Och för att ge lite mer information om vad småföretag är och vilka utmaningar de har, så har SSF Stöldskyddsföreningen i ett gemensamt projekt med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, undersökt vd:arnas och ägarnas syn på cybersäkerhet. Vi har publicerat en rapport idag när vi står och spelar in det här avsnittet, alltså dagen innan ni lyssnar på det. Så rapporten är redan ute och ni kan läsa den. Och för att ni ska få en introduktion till den rapporten, så hoppar vi över till studion i Stockholm där jag var tidigare i veckan och pratade med Ulrika Hallesius. Då säger jag god morgon och välkommen till Bli säker-podden för första gången, Ulrika Hallesius, kriminolog på Stöldskyddsföreningen.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här, och idag ska vi prata lite insikter, det ser jag fram emot.
Ja, precis. Du kommer ge oss ett helikopterperspektiv, och sen kommer jag och Peter i studion i Malmö nörda ner oss i de där tekniska detaljerna som finns i den här nya undersökningen. Och vad är det för undersökning?
Ja, men det här är en, tror vi, unik undersökning som är gjord i Sverige, och att ingen annan har gjort den tidigare. Och det är att ställa frågor till mindre företag runt flera aspekter kring deras upplevda digitala miljö och cybersäkerhet. Mm. Vi har tidigare gjort en förstudie som kom för drygt ett år sedan, där vi tittade på hur företagen, hur oroliga man var, hur robusta man var och hur attackerade eller utsatta man var i sina digitala miljöer inom jobb, inom företagen. Och då hittade vi ingen studie som hade alla svaren, så då fick vi göra en metastudie där vi använde rapporter från bland annat Företagarna, Telenor, från Stöldskyddsföreningen, MSB och så vidare. Vi fick göra ett lapptäcke för att försöka förstå, hur har de mindre företagen det, och hur ska man segmentera dem? Vilka är mest utsatta, och är man orolig och utsatt och robusthet?
Ja. Och vad är det vi har kommit fram till nu då, när det inte längre bara är en metastudie utan en riktig undersökning?
Ja, precis. Nej, men nu har vi då kunnat göra, och det är över nästan 700 intervjuer som är gjorda med mindre företag upp till 49 anställda. VD:ar och egenföretagare, ägarna. Och vi har gjort typ samma frågebatteri, och man kan se nu att det som tidigare i metastudien blev en kontur för att diskutera att så här tror vi att det är, så bekräftas det att det nu är i den här. Och vad är det då vi har gjort för studier? Då det är att vi har ställt alla frågor samtidigt till samma respondenter, och det gör det till en liksom stor nationell undersökning.
Mm. Så nu får vi en något av unik inblick i hur det egentligen ser ut bland småföretagen i Sverige. I alla fall så som de upplever det. Rapporten heter ju Småföretagssyn på cybersäkerhet. Vad är skillnaden här mellan vad som upplevs och vad som är faktum?
Ja, men dels finns det ju en del i den här studien som är ganska faktabaserad. Har du switchat på eller av VPN och så vidare? Det är de tekniska delarna. Det kan man ju säga, för det vet man ju oftast. Mm. Men sen antar man ju, har man blivit attackerad? Har man haft ett digitalt intrång? Det kanske man inte vet, så det kan ju finnas ett mörkertal i det. Mm. Och sen är det ju också den upplevda när jag själv skattar mig och någon frågar mig: hur förberedd är du för en digital attack i ditt företag? Då svarar man ju utifrån det man känner den dagen, eller som man själv rankar sig kanske jämfört med möjligtvis andra eller bara mot sig själv då.
Ja, och du sa just den dagen. Ska vi också poängtera när den här undersökningen är gjord? För även om rapporten kommer nu så är ju undersökningen gjord ett tag tidigare.
Ja, men det är jättebra att fråga det, för att när man svarar på såna här undersökningar så färgas man ju oftast av vad som sker i omgivningen. Och det här var under slutet av november och in i december 2024. Mm. Och det är då valet USA är. Ja. Trump vet vi ska tillträda. Räntorna på väg ner. Nej, men det finns några olika saker som sker samtidigt. Så att det är bra att poängtera att den sker då.
Ja. Och det här är ju förhoppningsvis någonting som vi ska göra igen.
Ja, tanken och förhoppningen är ju då att vi ska göra det här årligen, och då blir ju det som en mätning för att se förflyttning. Om vi nu gjorde en förstudie som var klar för ett år sedan som en meta, vi använde alltså befintlig data och la ihop det, fick en kontur, så har vi nu gjort en representativ, statistiskt representativ undersökning. Och då kan man säga att det är en nollmätning, och då kan man ju se hur de, till exempel de allra minsta företagen är minst oroliga, de mellanstora i den här undersökningen lite mer oroliga, och mest oroliga är de som är störst, 20-49 anställda.
Ja.
Och då mäter man ju det om ett år igen för att se, har det förändrats, har det skiftat eller fortsätter det?
Mm. Här kan vi också konstatera att 4 av 10 svenska företag anser att de är sårbara mot digitala och IT-relaterade brott. Hur ser det ut med brottsligheten i övrigt? Hur utmärker sig cyberbrottslingarna på något sätt så här?
Ja, det kan man verkligen säga. Vi har ju tagit fram en rapport inom konceptet Framtidens brott som heter Den kriminella spelplanen. Och där identifierar vi några stora spelare av den gamla typen, The Old Big Crim. Mycket mer fysiskt, brottslighet i de fysiska miljöerna och smuggling och så vidare. Och sen har vi också de nya, The New Big Crim. De föddes ungefär samtidigt som smartphonen runt 2010. Och tittar man 20 år bakåt så kan man se hur den fysiska brottsligheten, stölderna, går ner. Det är en tydlig tendens. Och tittar vi på de digitala, som vi går tillbaka 10 år utifrån anmälningsstatistik, så ser vi att det ökar. Därmed inte sagt att det inte fortfarande stjäls väldigt mycket. Vi kan ju bara du och jag titta på varandra och lida med handeln som ju drabbas väldigt hårt. Här jobbar vi också med att förebygga stölder av cyklar. Det är ju, vad är det nu då, runt 65 000 cyklar som stjäls per år. Men det digitala är ju det som ökar. Och man ser ju hur kriminella är skickliga på att använda de nya tekniska innovationerna som kommer för egen vinning. Mm. Så det är klart, allt pekar ju på att man kommer fortsätta i det digitala att jaga. Och också idag är vi uppkopplade mot miljarder människor. Bara för 2 decennier sedan var vi uppkopplade mot miljoner.
Mm.
Det är klart, du kan sitta var som helst idag och göra kraftfulla försök att angripa. Och då behöver man inte ens veta om Kalles mekaniska eller Ullas bageri, att det är de som är måltavla. Men man letar sig fram, och de kan ju ingå i ekosystemet, i det digitala ekosystemet.
Och med anledning av det är det väldigt viktigt att ha koll på de grundläggande cybersäkerhetsåtgärderna som alla organisationer bör vidta. Och tyvärr visade sig i den här rapporten att det finns en hel del kvar att göra. Men för att grotta ner oss i det ska vi hoppa tillbaka till studion i Malmö. Så jag passar på att säga tack så jättemycket Ulrika för att du medverkade här. Och om ni vill veta mer om det som Ulrika pratade om nu när det kommer till förändringarna i den kriminella världen, då finns ju inspelningen av din presentation på YouTube som vi länkar till från våra show notes. Tillbaka till studion i Malmö.
Tack för det, Ulrika Halesius, kriminolog och analytiker på SSF. Ni som tittar på YouTube nu ser att vi är tillbaka i Malmö-studion. Låt oss gå in på lite mer hård fakta här. Mm. För vi har några nedslag. Vi börjar med stark lösenordspolicy som då endast 58% säger att de har. Nu kanske frågan är, vad är en stark lösenordspolicy? Men 58%, är inte det lite lågt?
Det är lite lågt, och vi kan väl säga som så här att det finns två saker som kännetecknar en stark lösenordspolicy. Den första saken, det är det som vi går igenom på säkerhetskollen. Jag lägger en länk till artikeln som vi har skrivit där vi går igenom vad man bör tänka på i en stark lösenordspolicy och också jämför med vad olika standarder och ramverk tycker att är en stark lösenordspolicy. Men den andra saken, det är att medarbetarna känner till den.
Ja.
Och, vi ska inte bryta ner allting i detalj här i podden, för det gör sig dåligt i ljudformat, och ni som vill se siffrorna, ni kan ju kolla i rapporten som vi lägger länkad i våra show notes. Men här är det intressant, för att det finns fyra svarsalternativ. Ja, nej, vet ej och ej aktuellt. Ej aktuellt finns med eftersom, låt oss ta frågan om huruvida företaget använder VPN vid distansarbete. Det är inte alla företag som har distansarbetare, så då är den frågan inte relevant. Så då kan de välja att det inte är aktuellt för dem. Men även om det sägs att det inte finns rätt och fel i statistiksammanhang, så de 6% som svarade att det inte var aktuellt med en stark lösenordspolicy, de har helt enkelt fel.
Ja, jag tycker ej aktuellt är nog värre än vet ej där, ja, faktiskt. För vet ej kan ju vara just det att, ja, undra om vi har det.
Ja.
Vad är en stark lösenordspolicy, ja, och så vidare. Och så vidare.
Men för låga siffror, det där måste vi se till att förbättras till nästa år. Och det måste vi absolut göra med den mest skrämmande, ja, siffran enligt mig då i rapporten.
Tvåfaktors autentisering. Mm. 53%, varav också då 9 säger ej aktuellt.
Mm. Nej, det är aktuellt för alla, för att alla företag har ett e-postkonto. Och e-postkontot är ju det viktigaste kontot att skydda. Det ska skyddas med tvåfaktors autentisering. Punkt. Det är inte uppe för diskussion. Så den där siffran, den är allt för låg. Och det var faktiskt den mest skrämmande siffran som jag såg i det här statistikunderlaget. Det måste verkligen förbättras. Det har förbättrats lite, eller vi har indikationer på att det har förbättrats lite. För att i den metastudie som Ulrika pratade om, då fanns det bland annat en rapport som Företagarna gjorde, den här organisationen för just företagare. De hade frågat samma fråga, formulerat på samma sätt, till sina medlemmar 2022. Det är inte helt jämförbart eftersom vi jämför vi jämför slumpvis valda företagare med just företagarnas medlemmar. Men det har i alla fall blivit en förbättring därifrån. Det var 39% som svarade ja på frågan när Företagarna ställde frågan 2022. Nu är det 53%. Och den borde ju definitivt vara 100%, för det känns lite löjligt att vi står här och pratar om behovet av lösennycklar och att vi lämnar traditionell tvåfaktorsautentisering när det fortfarande bara är 53% av företagarna som säger att de använder det.
Ja, lagring av viktig information och backup på icke-internetuppkopplad plats. Mm. Ja, 56%, nej 30%.
Ja, det borde också vara bättre. Sen, vi bör flika in här att det givetvis finns säkra sätt att säkerhetskopiera till internetuppkopplade platser också. Så det kan hända att den där siffran är något bättre än vad det verkar, men eftersom den näst värsta saken som företagarna var oroliga för var att bli av med dokument, så kan vi ju påminna att ja, se till att då ha säker säkerhetskopiering. Och det finns information om vad säker säkerhetskopiering är på säkerhetskollen också.
Ja, nu skrattar jag till lite, för olika utbildningar för personal i cybersäkerhet. 18% ja, 52% nej. Mm. Ej aktuellt, 26%.
Ja, igen, det där ej aktuellt, det är fel i det här sammanhanget. Det är aktuellt för alla. Och 18% är ju på tok för lågt. Men det är ju då helt enkelt någonting som vi måste ta tag i. Och vi har börjat med ett projekt på Säkerhetskollen att producera videomaterial för att göra det enkelt och kostnadsfritt för medarbetare att faktiskt få information om hur de ska arbeta på ett säkert sätt utöver de guider som redan finns där. Mer information om det kommer nu under våren.
Krypteringstjänst som har aktiverats på samtliga datorer. 15% ja, 56% nej. Vet ej, 14%, också ej aktuellt 14%. Mm. Här hade jag kanske lagt mig på vet ej, för att jag förstår inte riktigt frågan.
Nej.
Vad är det som ska krypteras?
Mm. Det är ett olyckligt formulerat sätt att ställa frågan, men det är just för att kunna göra jämförelser med den här metastudien. Så att inte formuleringarna ändras. Men ja, jag är lite osäker på vad det syftar till också. Krypteringstjänst som har aktiverats på datorer. Jag skulle både kunna tolka det som att datorns interna lagring är krypterad. Men som nörd skulle jag också kunna tolka det som att jag använder till exempel Cryptomator för att kryptera information innan den laddas upp till en molntjänst. Att det finns ett mellanliggande lager där. Så det är lite oklart vad det är det syftar på. Men någonting som däremot är helt klart, det är att oavsett vad den syftar på så är 15% för lite.
Ja, och frågan är om den stämmer. För att om vi syftar på att datorerna är krypterade, så många är ju det,
ja,
av bara faten. Så
precis.
Att säga.
Och det är jättebra att du nämner det. För att om vi ska få bukt med det här problemet, då måste saker vara säkra som standard. Det här är någonting som vi verkligen måste fundera på vad vi kan göra för att få rätt konfiguration från början. Alltså, är en dator krypterad som standard? Självfallet ska den vara det. Det finns inget skäl till att den inte skulle vara det. Så har det varit länge i Mac-sammanhang, och som jag tror att det var i fjol vi pratade om, så blir det också i Windows-sammanhang. För det är självfallet så det ska vara. Allt som du lagrar på din dator ska vara krypterat. Med dagens prestanda finns det inget skäl att inte ha sin dator krypterad.
Nej.
För då kan man spara mycket information där. Man kan spara företagets filer. Man kan spara rapporten som man laddar ner från show notes där alla andra siffror finns.
Och jag vet med. Jag vet vad man kan spara.
Ja.
Man kan spara ner en podd för att lyssna på offline exempelvis, eller precis när du själv vill.
Exakt, för det kommer ju en ny sådan varje fredagsmorgon. Ni vet, den där podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.